Ja, idag är det den 27 februari 2015. Jag heter Ingemar Williamson och jag sitter hemma hos Olof Karlsson, mera känd som Olli Boa. Och med oss är också Börje Vångdal. De här båda herrarna har under många år varit ledare i olika roller i bandyklubben Viking. Och det är om den och dess många verksamheter som vi ska prata lite grann om idag. Om vi börjar med dig då, Olle, så kan du väl berätta lite grann vem du är, när du är född och var du kommer ifrån och så vidare.
Ja, jag är född den 8 december 26 i Torsjö på min far och farfar var bönder. Och där tillbringade jag tills jag var 10 år, då såldes den gården, Tranebergsgården i Torsjö. Och jag bodde hos min farbror tills jag hade gått färdigt skolan. Och när jag hade, det var ju 13-14 år. Och då förstod jag att jag skulle ju vara hos min familj som då hade en lanthandel i Skalunda. Så 1940 kom jag till Skalunda. I skolan har jag gått i något som heter Filsbäcks småskola i 2 år och så kyrkskolan i Sundersberg i 4 år hos magister Knutsson. Det var både gott och ont där, men lite mobbad blev jag. Men när magister Knutsson hade sådana här klassfester, då började jag min teaterbana liksom.
Jaha.
Och då var jag... Om jag var blyg och försiktig dessförinnan, men då var jag konferensier och vi spelade små sketcher, Skomakare Syr och Sittelön, och jag och en tjej som heter Birgit och så vidare.
Då fick du utlopp för din teaterådra som kommer att utvecklas.
Det börjar ju där på så vis.
Ja, intressant.
Ja, så kom jag ut till Skalunda då. Jag fick väl jobba i affären med väga socker och räkna spik.
Köpte ni affären där eller?
Min far köpte handelsrättigheter av 2 damer som bodde uppe i, hade affär uppe i ett rum i sitt hus uppe i Skattegården i Skalunda, i korsningen där.
Så det fanns ingen affär på den platsen ni flyttade till?
Nej, där stod en så kallad fattigstuga. Det är en allmänning som min far byggde på. Och han tog till ett ganska rejält hus, och det var ju affär i första våningen och lägenhet uppe i andra våningen. Där hamnade jag och så småningom tog det över sig att jag fick hjälpa till att expediera och så. Och där blev jag. Men så var det, ja.
Var det då Olli Boa kom till?
Det var ju följden av det alltså. Alltså det är ju en kedja där av handels... eller affär, handelsbod, bod, boa. Och där jobbar jag i varje dag då, ett antal år. Och det, så det blev liksom helt naturligt med Olli Boa. Och det har hängt med resten av livet.
Du var kvar där tills affären lades ner eller?
Ja, den lades ner 1969. Och då fick jag plats hos Dafgårds i Källby. Det var 22 år tills pension. 1991. Jag gjorde lumpen i Karlsborg och mycket trevligt. Även där så blev det lite teater och lite grejer, så att vi var en underhållningspatrull där. Vi som blev utbildade till radiotelegrafister. Så det, ja.
Så det har varit en liten röd tråd genom ditt liv, det alltså, här med teater? Och...
Det har ju det. För, ja, precis, det tydligen, och jag har nog... så pass egensinnig eller vad så att säga, egenkär, så att jag har ju gillat verkligen detta att stå på scen.
Ja, och det har vi sett när du har gjort det, så det kan jag intyga som har varit med om några gånger. Ja, det var intressant att höra. Ska vi höra med dig, Börje, hur din bakgrund ser ut och vad du är för en?
Ja, jag har ju varit bonde i Skalunda sedan 66 började vi, tog över efter far och jag och Inge.
Du är född där?
Jag är född där och har inte varit längre än i lumpen i Karlsborg som Olle var där.
Gick du i skolan i Rackeby eller?
Vi gick i småskolan i Rackeby och folkskolan i Rackeby. Då åkte vi buss med Albert.
Söna Albert?
Ja, Söna Albert, ja. Fast vi fick cykla upp till Karsön.
Jobbar du på gården till början?
Sen fick en hålla på att jobba hemma. Och det var likadant när jag låg i lumpen. Då fick ta sin söndag och sen hade pengar att åka hem för. Det var 6 stycken som åkte från Lidköping i en vanlig PV. 3 fram och 3 bak. 10 kronor kostade att åka till Karlsborg och lika mycket hem. Ja, sen när jag kom med i Viking, det tror jag mest började när vi byggde bandygryta.
Ja, jag ska bara fråga, gården som du säger, du tog över den sen?
Vi tog över den 66, ja.
Du och?
Inge.
Ja, just det. Har drivit den då?
Drev vi den till år 2000. Då gjorde vi auktion och sålde jord och skog och har husen kvar och bor kvar bägge två med familjer.
Ja. Då vet vi lite grann vad de här personerna har för bakgrund. Du nämnde idrotten, ja, om vi går tillbaka till dig, Olle, när kom idrotten in i ditt liv?
Ja, att jag, när man kom till Skalunda så var det ju bandy, det var ju det som existerade nästan för alla, och det var ju söner till lantbrukare allihopa där. Men jag hade ju lite annat. Jag hade ju tillgång till telefon hela dagen.
Ja, just det.
Och där, ja, men det kan väl du kanske då ta hand om det lite grann. Och jag flöt in i detta och blev liksom, tog emot det. Jag hamnade i lag med laguppställningar och det var. Och sen så dykte jag upp med festerna och detta tog mycket av min tid. Även om jag blev lite involverad i landbandy, eller ja, landbandy, det körde vi ju mest stadigt.
Du blev lite kanslist nästan.
Det blev väl så där egentligen.
Jag tänkte just på när du gick i skolan i Sundersberg som du berättade. Hur var det med idrott och sånt på fritid och i skolan och raster och sånt?
Det fanns inget sånt.
Fanns det inte?
Vi hade ingen gymnastiksal och ingenting. Vi hade en trädgård och odla grönsaker på baksidan av skolan. Vi hade varsin ruta och sköta där.
Det kommer nu igen, såg jag i tidningen, att vi ska försöka lära elever att odla. Men var du intresserad av idrott och flydde med i radio och sånt?
Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde.
Hur såg det ut på din barndom, Börje, idrotten? Jag tänker just hur du flydde med i.
Det var inte mycket för mig heller. Det var ju arbete som jag fick tänka på i första hand. Ja, jag kan inte minnas att jag hade något behov av idrott förrän jag kom med i Viking.
Vi var inte att titta på matcher?
Jo, jag var nog många gånger att titta i Akoby, där var jag.
Ja.
Men nej. Nej. Minne längre.
Då kommer vi in på det här med BK Viking, och det var ju det vi skulle prata om egentligen, och lite grann dess historia och hur det har sett ut då under de olika tidsepokerna. Ni var väl för unga när Viking startade en gång i tiden, men ni har väl hört hur det gick till och så. Är det någon som kan berätta lite om det?
Ja, det säger sig att det är så att det började i drängstugan på Stommen hos en, han heter Sven Karlsson, som jobbade där. Det samlades några stycken där då, och de hade nog på lek spelat någon match mot ett lag från Söne dessförinnan. Så att det fanns lite grogrund där, att man kunde tänka sig, ja, ska vi ta bilden en förening, ja, kanske.
Vilket år pratar vi om då?
Ja, den 5 december 1933.
Och det säger då att det är Lidköpings kommun idag äldsta bandyklubb.
Ja, jag menar, det tycker jag är väldigt trevligt att den finns kvar. Många, det fanns ju bandyklubbar lite överallt i mindre byar förut, men det är väldigt trivsamt, eller glad att det finns kvar än idag, tycker jag.
Varför blir det Viking?
Ja, det är en lite speciell historia. Det diskuteras nog lite olika förslag där, men så var det någon som fick syn på en burk skokräm. Det fanns ju, det skulle man ju ha till att putsa upp skorna när man skulle på dansen på lördag. Där stod det Viking där, och någon som föreslog det, ja, men här, kanske passar med Viking. Ja, alla blir entusiastiska med detta med en gång. Och så ska vi ha med W, för det är snyggast på tröjorna.
Ja. Alltså så kom det till.
Ja.
Ja. Det blev bandygryta så småningom, men det fanns det inte för början, Börje.
Nej, vi spelade ju på sjön. Och det var ju många problem med att hitta planer.
Ja.
Och sen 1955 kom det ju på detta. Det var lågt vatten, det var ju torkår. Då så de dämma upp där nere i Sandvik. Och då var det en kille som hette Hasse Danielsson. Som körde katterpiller på maskincentralen, tror jag det var. Han skulle skjuva upp de här kanterna. Så vi fick en invallad gryta. Men katterpillen klarade inte av de här grova vassrötterna här då, utan han bara kanade ovan. Då kom det på detta att jag skulle plöja botten. Vassrötterna var så sega. De var lika grova som tummen. Så jag satt i och började plöja där, och stativet på plogen där vek sig.
Nej.
Så det var bara att åka upp till Assar och folk i smian och räta upp det och ner och satt i igen. Du får köra lite grunnare, sa han. Du får inte köra så djupt. Det gjorde likadant. Så jag fick åka upp till verkstaden igen. Och så förstärkte de och satte på grövre järn. Och då kunde jag plöja sen. Så.
Sa du vilket år detta var?
Jag är inte säker, men jag tror att det var 55. För det var ett torkår. Det kunde vara 59 också, för det var också ett torkår.
Vems mark var det som ni...
Ja, det tillhörde Smedjegård.
Ja. Mm. Så, det fick
så vi fick ett kontrakt på 50 år.
Ja, det var, ja 50 år.
Det var början för mig i Viking, vad jag kommer ihåg.
Det var inte slut med jobben på bandygryta för det?
Nej, sen fortsätter det med snöröjning.
Ja.
Både dag och natt.
Det var, det blev ju ändrat. Andra tider, alltså. Jag minns ju tiden, men jag var med också. Man gick och gasade ut på Sandviks is för att leta is som inte var för mycket sprickor och grejer i, som man kunde spela på. Och utan sarg, kan ju tänka sig, bollen har fått ut i tjurskörmarna ibland. Sen så fanns det längst in i Sandvik en öppen yta i vassen som heter Svandammen. Mm. Som räckte till en bandyyta. Och där höll det till rätt mycket. Och så gjorde vi en snöskopa utav en stor trä, ett stort åbäck. Det vägde ju mycket mer än snön som fick plats i det. Vi fick dra, vi hade hästar ifrån stommen och, eller en Ferguson och körde undan med när isen bar. Men så att alla var ju längtade ju efter den här bandygrytan.
När ni hade bandygryta då, det skulle röja snö där också, vad hade ni för hjälpmedel då?
Ja, det var ju traktor, och Lasse Storm hade ju en traktor med lastare. Så han hade ju satt ju på det här bladet tillbaka, och sen hade han ju skopa fram. Och... Men det blev ju bad många gånger med traktorn också, och vi fick... Skaffa ihop länkar och rep så vi kom upp på land i skogen, så vi fick fäst och dra upp den här igen. Det var många turer.
Hamnade du i vattnet någon gång också?
Ja, det gjorde jag med både våran och sen var det särskilt en match. Då gick jag och plockade bollar på utsidan, och då kommer Assar och de kör ihop två stycken där, för Assar spelar bak. Och får över sargen på mig och jag blev nedtryckt under vatten. Jag var helt våt. Det var bara att åka hem och byta.
En liten kortis om bandygrytan. När vi fick vatten i den och fick is första gången, det var ju jätteroligt att kunna åka på den. Så att, men vi hade ingen belysning, och det dröjde ju många år. Så att det körde upp med bilar på vallen och åkte omkring för att åka skridskor i billjuset.
Jag kommer ihåg också att vi spelade bandy. Jag tror inte det fanns någon omklädningslokal då. När kom den till?
Det har jag inte minnet på när vi byggde den.
För det gick väl ett tag som man inte hade någon lokal?
Ja,
det är en gammal båt.
En gammal båtskrov.
Som låg på land som de bytte om i.
Jaha.
Och fick hänga.
Ja, den har ju varit mer eller mindre i bruk ända fram tills nu. Nu är det väl ingen verksamhet, men det var inte så länge sedan började som de drog igång igen där nere.
Ja, det var när vi var entusiaster för ett par år sedan. Sen i fjol när vi gick promenaden, då var Sören Jonsson på mig. Du, sa han, sen till vi drar igång det här nu och röja vassen i gryta. Så den blir... Ja, sa jag, du får gärna göra, sa jag, men jag orkar inte längre.
Nej, ja, det var lite om bandygrytan. Sen så en annan historisk grej som BK Viking hade var ju den så kallade gläntan, klubblokalen. Vad är bakgrunden med den, Olle?
Ja, det var ju bordtennisen började göra sitt intåg i Sverige. Och vi hakade på lite grann, vi grabbade ut, vi skulle ju ha något att göra. Så att, vi skaffade några racket. Det började till och med på salsbordet i våran källare under affären där. Men så lärde vi oss så småningom att hantera detta lite grann. Och vi fixade ett bord som vi flyttade, vi tränade på logar. Och sen så spelade vi mycket i skolsalen, i småskolan i Skalunda. Där har vi ett klubbmästerskap, det finns bilder ifrån där och där. Men det var ju så trångt så man fick ställa bordet vinkelvis för att det skulle få lite plats att röra sig på. Men det spred sig ju det här med bordtennis där och så var det 17. Det skulle vara en jättetrevlig sysselsättning. Så att, fick vi syn på att, det var en barack till sal uppe i Björnegården. Och vi åkte och tittade på den, det var inte så mycket för världen, det var masonitväggar bara och så vidare, men det var ett bra golv i den. Alltså. Ja, vad vi betalade för den här kommer jag inte ihåg, men okej, okay, vi köpte den där. Den var nog utan någon militär förvaltning tror jag, det som det var. Det. Men den skulle den transporteras ut ur Skalunda till bakom Skalunda hög där vi har fått löfte av Ivan Larsson då och ställa upp den. Så vi gjöt plintar där också. Där. Men vi fick såga av den på mitten där. Och så kom det, så skulle vi köra den på två lastbilar. Herman Larsson och Kronqvist med varsin lastbil. Men så var den för hög för alla telefonkablar och grejer. Så att vi fick kapa den översta trekanten där. Så att den blev ganska vinglig hela det här ekipaget när vi är framme. Men jag minns att jag var med och stod där uppe på taket och matade med kablarna för de var ändå för låga när transporten passerade där då.
Har du något årtal för detta? Cirka var på 50-talet eller? Ja, det spelar inte så stor roll, men det är den tiden det rör sig om kan jag tänka mig. Jag har ju också minnen ifrån den lokalen för att på vintern när vi skulle träna bandy så bytte vi om där. Det fanns ju inget omklädningsrum och inget vatten. Men började det ordna du?
Ja, det var två mjölkeflaskor ifrån mjölkkommet som du var lediga körde... på kvällen. Så där var mjölk på morgonen sen igen.
Ja, jag vet. Vi stod ute i den kalla vintern och tvättade oss i alla fall i varmt vatten. Så det var ändå en förmån.
Ja.
Ja, där gläntan, där spelas ju bordtennis under många år. Det var ändå väl lite klubbfester och sånt där.
Jajamensan, ja, till och med någon liten dansafton tror jag till och med. Ja.
Och sen kom det söndagspromenader.
Ja. Ja. Hur det startade vet jag inte riktigt heller, men jag hade lagt mig i detta. Jag fick för mig detta att det skulle kunna... Vi började lite provisoriskt vid klubblokalen med ett par smala stigar. Där. Och då, för vi hade ju en lokal då, där skulle vi kunna liksom ha som utgångspunkt. Ja. Så, och det blev ju så populärt så att kom jag tänka på att nere vid sjön... Det fanns ju fina vägar där, det var ju sand överallt, så det var alltid torrt väglag. Så vi gjorde reklam för att vikingar hade vandringsvänliga vägar där, ja. På sina promenader.
Och det förekommer än idag?
Jajamän, ja. Fast nu är det bygdeföreningen då.
Som har tagit över den verksamheten. Ja.
Men det här med promenaderna startade ju 69 och pågick fram till 1976.
Och, var man då var det inte vid Gläntan hela tiden?
Nej, då var det mest, vid Gläntan var det bara några gånger, 69 och 70. Men sen så kom den ner till sjön.
Jag kommer ihåg det, för jag var lite engagerad. Jag kommer ihåg särskilt journalisten Karl-Erik Flink. Han hade en förmåga att upptäcka slamkrypare varje söndag som har gått. Så att när inte nog med promenaden var färdig, så var jag nervös för vad han skulle ringa och klaga på kvällen.
Ja, du var ju med också till alla.
Ja, jag var med lite grann.
Ja. Men just här när vi Sandvik, så upptäcktes ju fler och fler att det var så bra vägar där. Och vi hade så att faktiskt deltagarrekordet är från den 4 november 1973. 180 startade då.
Oj då.
Ja, och ja, det var över 150-160 i några år där.
Ja, det ser man.
Ja.
Det var det. Nu ska vi komma in på en liten annan sak som vikingar blivit kända för genom åren för de äldre lyssnare. Det var de så kallade hembygdsfesterna på Sandvik. Det fanns ju i stort sett i varje socken hembygdsfest, men den på Sandvik blev ju väldigt, väldigt känd och speciell. Och Olle, du var väl skyldig till uppkomsten där också till stor del, har jag förstått.
Jag kommer inte ihåg riktigt mötena som ledde till detta, men vi hade ju samlats och spelade lite sketcher, och när Viking fyllde 10 år så hade vi jubileumsprogram på Sköldmön där. Och så såg vi att här nere vid Sandvik, det fanns ju, det var en allmänning, det var en av Lidköpings vackraste platser. Det skulle man kunna använda. När alla andra har hembygdsfester skulle vi kunna ha det också.
Vi kan väl säga det då, att Sandvik är ju en plats som ligger vid en vik i Dalbosjön. Mm. Alldeles intill vattnet.
Jajamensan. Så det var ju att, kära barn, vi har ju tillgång till en festplats som skiljer sig långt ifrån alla andra som är uppe på landbacken liksom.
Det var ju en badplats dessutom.
Ja, visst var det det. Ja. Det var väl
vad talar vi om för år här då ungefär?
1948 var första utannonserade hembygdsfesten.
Ja. Kan du berätta lite grann hur en typisk dag såg ut? Det var ju söndagar det gick på för det mesta då.
Jajamensan. Och det var ju så många sådana här hembygdsfester ute på Kollan, så att det var ju en turordning där. Viking hade andra söndagen i juli, så det var ju oftast bra väder då. Det var det vår tur. Ja, till en början med var det ju lite, vad ska jag säga, enklare program. Men det skulle vara något föredrag till en början med, och vi spelade då några sketcher, kanske någon buskes liten pjäs som vi själva, det ingick i nästan i, vi hade egna programpunkter länge.
Började det på eftermiddagen eller?
Ja, det började vid 3-tiden. Ja.
Ja. Och sen fortsatte det?
Sen var det då uppträdande. Jag ser att första gången, vi hade till och med jonglör med första gången där och spelade teatrar från andra föreningar. Det var allra första. Och så var det folkleka på kvällen då.
Vad fanns det för andra attraktioner på en sån här fest?
Ja, chokladhjulet var ju populärast naturligtvis. Och så fanns det ju, skjutbana hade vi rätt länge. Men sen hade vi en liten specialare som hette Bums i byttan.
Och det kan ni gissa vem det var som hittade på detta?
Ja, det
ja, det var Olle också förstås.
Ja, det blev ju så att nu kommer det här med telefon till dagtid. Det blev ju så att jag ringde till artistförmedlingar och jag ringde till Lundgrens i Gräfs när jag beställde lotterier, och vi hade lanthandel så vi skulle fixa kaffebröd och choklad och godis och sånt där, så skulle jag säga.
Hur mycket folk kunde det vara på en sån här?
Att det börjar med har jag inte så mycket uppgifter på det, men rekordpubliken var ju, kanske det var det, 400-500 kanske, och kanske lite över det. Men rekordet var ju där Anna-Lena Löfgren var. Då var det 1200 pers Det var 1966.
Hur fick de plats, både med parkering och...
Ja, då hade vi förhandlat oss till en utökning av festplatsen. Så det var lite mer än bara själva allmänningen. Och något enda år var det sånt lågt vatten så vi kunde parkera vid bandygrytan. Ett enda år, tror jag. Men annars fick vi parkera något som heter Baldershage och så fick gå en liten promenad genom skogen ner. Men det var tydligen, alltså festplatsen var ju i särklass trivsam och vacker. Va?
Det var mycket som drog just av den anledningen,
ja,
kanske.
Ja, det var det också. Ja.
Du fick kontakt med rätt mycket artister på den tiden. Kan du nämna några som speciellt? Som...
Ja, det var ju... Marianne Koch till exempel var där. Vi hade ofta revygäng från olika platser. Alingsås och Örebro och någonting som heter Gå runt show, tror jag det var, från Malung. De var ett par gånger. Det var en kille, det var den mest nervösaste utav dem. Men när han kom in på scenen så försvann allt sånt där, så det var mycket så. Man kan ju tycka att många tänkte, oj, här har vi åkt lång väg genom skogen, vad kan detta vara för festplats? Och så kom de ner till Sandvik, den här vackra platsen, nere vid sjön. Så att alla var ju på väldigt gott humör där bort i bakom.
Det blev en positiv överraskning för dem när de
det
kom ut.
Det gjorde jag så, ja. Så att jag har ju träffat väldigt många sådana här grupper. Och
Kacka Israelsson kommer jag ihåg.
Ja, Kacka Israelsson, Alla Lundberg, lindansare. Vi hade en svajmastakrobat, fast det gick inte så bra för det regnade. Han vågade inte då. Jan Lindblad var nog första succén egentligen. Han hade ju två olika program. Dels så var det han visselkonstnär och pratade med alla fåglarna i skogen där nere. Och så hade han ett program. Han var jätteskicklig jonglör. Artist. Sångarna blev ju, eller sångare och sådana, blev ju ganska dyra undanfrån, så vi chansade lite, eller satsade mer och mer på akrobatik av olika slag.
Jag kan berätta en upplevelse som jag tog intryck över. Det var konferensen då, som var Olle. Han höll ju i programmet och berättade om vad som skulle komma och alltihopa och sånt där. Och han var tidigt ute med att byta om, för att på eftermiddagen då hade han ledigare klädsel. Sen fram vid sjutiden när de fina artisterna kom, då kom Olle i mörk kostym och vit skjorta och slips och var konferenser på ett professionellt sätt. Så det är starkt minne jag kommer ihåg, Olle.
Ja, det gick väl bra det mesta. Jag gjorde ju bort mig med Anna-Lena Lövgren.
Alltså.
Jag skulle intervjua henne där. Och det hade vi ju sånt att det blev publikrekord då i 1200, berodde på att på lördagen gick hennes Lyckliga gatan upp på första plats i Svensktoppen.
Det var timing det.
Ja, det var timing det. Och på söndagen hade vi fest i Sandvik. Och jag vet, vi hade utanför huset där jag bodde, hade vi såna vita kungsliljor, stora fina. Jag kappade, gjorde en bukett utav dem, eller som jag hade med, och grattade henne till första platsen där. Så skulle jag liksom intervjua mig, jag hade väl inte gjort några ordentliga stolpar. Så jag åkade fråga om att om detta var den största platsen eller upplevelsen med det här. Jag vet inte, jag var så pass nervös så jag vet inte vad hon svarade. Men efteråt så kom jag på att hon hade ju Regniga natt och hon hade ju flera jättesuccéer. Och här stod jag och frågade om hon hade någon mer.
Ja, ja, det kanske platsar, även vet. Har du något speciellt minne av festerna, Börje, eller var du engagerad där också?
Ja, jag hade alltid ett problem med detta. För att den vagnen vi hade och körde hö på, det var ju den, han var så lång så den byggde vi sen på.
Oh.
Så vi måste alltid vara färdiga med höet på lördag innan. Och det var ju alltid problem om det blev dåligt väder och så.
Men, så det var scenen alltså?
Det var scenen,
ja. Hövagn.
Ja, den byggdes ju ut senare när vi började med akrobater, så att vi hade två eller tre vagnar i bredd så småningom. Så vi hade ganska hyfsad ordning på våra grejer där, tycker jag.
Men det var likadant med parkeringen.
Ja, det var ju också med hö.
Karl-Erik Larsson måste ju ha skördat höet före så att vi kunde parkera där uppe på hans vall där.
Ja. Sandviksfesterna har ju dött ut, men Sandvik finns ju kvar än idag som badplats.
Ja.
Är det någon annan verksamhet där eller?
Nej, nu tror jag till och med simskolan är nedlagd.
Ja.
Ja, var sak har sin tid.
Ja.
Det var det. När vi har Olle här så kan man ju inte komma ifrån och fråga lite grann att du har ju varit med om en del andra saker utöver de här med Viking och Sandvik. Du har rest väldigt mycket och varit på många ställen och en speciell historia med olympiader, va?
Ja, det var väl första gången innan jag överhuvudtaget hade rest så var jag på någon träff med idrottsföreningar. De ville vi skulle sälja ett visst kaffe. Och då var det några idrottsmän som hade varit på olympiad i Tokyo som sa att vi har bildat en förening som heter Club Mexico och tänker åka till olympiaden i Mexiko. Då knuffade Lars Storm på mig i sidan på mig och sa, det vore något för dig. Så att då satsade, fick man öppna ett bankkonto och spara i 4-5 år för att få pengar till detta.
Och det fortsatte?
Ja, sen råkade jag vinna en resa till olympiaden i München då. Där.
1972, ja. Ja. Det var då det kända attentatet var.
Mm.
Var du där då?
Ja, det var jag. Det var... Fast vi var inte inne på arenorna då. Det var inte inget som vi skulle titta på just den dagen. Så vi hade en utflykt till Salzburg. Och då talar chauffören om att det har hänt ett attentat hos Israels trupp där. Och alla undrar hur ska det bli med detta. Men det löser sig på så vis att hela olympiaden flyttades framåt en dag.
Ja. Men det är inte bara olympiader då?
Ja, men sen har det varit uppehåll i ganska många år där efteråt. Så på slutet på 80-talet, slutet på 70-talet och 80-talet. Så har jag haft helt andra möjligheter. Jag har haft tur med pengar och sådär. Så att jag har kunnat resa. Och det var egentligen innan jag åkte på den här resan till olympiaden så hade jag lite fantasi i huvudet. Om jag får pengar en gång då ska jag åka till Island. Ja. Och då visade det sig att jag har varit i lite över 30 länder men jag har inte varit i Island än.
Men du var i Afrika?
Ja.
Och fick malaria?
Ja.
Hur var det eller?
Ja, det var. Jag förstod att det var malaria för man måste ju läsa. Man fick ju äta tabletter för det.
Var var du?
I Tanzania var det jag fick det.
Ja.
Men sen var jag i Libyen och Burundi och Guinea-Bissau. Men malaria fick jag i Tanzania några månader. Det var lite ovanligt för den bröt ut några månader efteråt.
Och på väggen i ditt rum här så har du utrustning och pilar från, var var det ifrån?
Ja, det var det när jag varit längst bort ifrån civilisationen, Papua Nya Guinea.
Det är du och Sten Bergman.
Ja, ja. Då var ju, vi åkte i en stor träsandskanot på en flod som heter Sepikfloden och bodde i byar långt bort. Det sista längst bort. Var det en, ja, vilket år jag var där, det kommer jag inte riktigt ihåg nu.
Nej.
Ja. Så var det några 8-10 år sedan innan som hade det varit vita människor där, så hade det inte varit några förrän vi kom. Så det var, då var jag fjärran ifrån.
Ja, ja, sen en av de sista resorna Olle gjorde, då tog han med mig.
Jaha.
Då åkte vi till... Vi åkte till Lanzarote.
Lanzarote, ja.
Där bodde vi 14 dagar. Och gick mycket och åkte av den för att titta.
Mm.
Det var intressant att höra. Nu det är ju nya tider. Och hur ser ert liv ut idag vad det gäller idrottsintresse och sånt? Vad är ni intresserade av och gör i det fallet? Vi kan börja med dig, Börje, nu den här gången.
Jag ser mycket på tv.
Ja.
Och sen har jag min bänk på rad 5, sektion D, nummer 40, på Villas alla hemmamatcher.
Ja, där är du trogen.
Ja.
Ja. Viking då?
Det har jag varit och tittat på ett par gånger i vinter faktiskt, annars har det varit lite.
De leder till och med serien ett, eller ledde serien ett tag.
Men nej, kan... Vargen ligger där före. Alltså, men det ligger nog trea eller någonting tror jag i år nu.
Det är roligt att se att det fortsätter.
De har ju fått in lite yngre killar nu som är med och spelar. Ja. Det...
Vi var ju samtliga med på ett jubileum i här om året och det var ju väldigt trevligt. Vad var det för jubileum då?
Det var 80 år då, ja.
Det var 80 år då, ja. Så att det är roligt att konstatera. Du, är du på villa också?
Inte så mycket på villa. Jag har ju lite reservdelar i kroppen så det är inte ganska bra. Men jag tittar ju mycket på tv. Jag är lite allätare på sport på tv. Ja. Där, ja. Och så har jag ju bovlat efter tiden i Viking rätt mycket. Ja.
Har du med Börje?
Ja, jag håller på.
Du är med i några klubbar.
Bovling, bridge och bol.
Jaha, det ser man. Ja. Det var det. Är det någon som vill tillägga något om det vi har pratat om i huvudsak nu som vi har glömt, som ni tycker förtjänar att komma sig ihåg eller... Det har varit många episoder och många berättelser genom åren och mycket har ni varit med om.
Vi har ju grabbar som har hållit på länge och håller på än. Som Bert Broberg var ju ett reportage när han fyllde 50 och fortfarande i A-laget. Och nu var ju Stefan Larsson med, han fyllde 60 och spelar med i A-laget.
Det är segt virke i Vikingar.
Va?
Det är segt virke i Vikingar.
Ja, det verkar så.
Ni har ju varit med under många år och idrotten har ändrats. Är det något speciellt som ni tänker på när ni ser idrott idag jämfört när ni var unga?
Ja, nej, vi har ju det här med pengar och det har blivit proffsigt med, i de högre divisionerna. Och det har ju till följd att de får inte... Det finns ju klubbar som har så dålig ekonomi så de inte får spela i sina serier och det har ju, även om det finns ju inte, därför är ju Viking en motpol idag som är ljuvligt att den finns kvar, det tycker jag.
Och de lever till stor del på insamling av papper.
Ja visst, det har varit i många år.
Jag körde många år, jag minns särskilt, vi var igång 1984 och de håller på än idag och kör papper.
Ja.
Så det ideella arbetet finns kvar?
Ja, det gör det i högsta grad.
Och inte minst hos bandyklubben Viking då?
Nej, det är just det. Det är det som är liksom poängen med Viking tycker jag.
Det får bli en lämplig avslutning på det här samtalet tycker jag som har varit intressant. Och vi tackar er bägge två för att ni har ställt upp och berättat. Och önskar lycka till med det fortsatta idrottsintresset och olika aktiviteter som ni är i full gång med fortfarande. Tack ska ni ha för idag.